Madeleine och Erik. Jag står här med en öppen bibel. Det är väl härligt. Har ni med era biblar idag så ska ni veta att den kommer att vara väldigt öppen. Vi ska ägna oss åt ett av de stora vackra teman som finns genom Guds ord och genom Guds folk i historien. Och det är temat hopp. Den här predikan handlar om hopp. Guds ord är fullt av intryck till oss om hopp. Och genom historien som sagt var så har Guds folk präglats av hopp och kan rent av kallas för hoppets folk. Och den här stunden som nu ligger framför ska vi söka en del intryck just från Bibeln. Vad det är som särpräglar den kristnes hopp, församlingens hopp. Vi kommer att ägna oss åt att läsa en del texter ur Romarbrevet bland annat. Det beror på att jag för närvarande, som jag jobbar ju på folkhögskolan här i Mariannelund som lärare. Jag jobbar tillsammans med en kurs som vi kallar Bibeltjänst med för närvarande just Romarbrevet. Och Romarbrevet är så fullt av intryck av hopp. Ska vi stå upp och be tillsammans? Herre vår Gud, när vi nu öppnar ditt ord också den här förmiddagsstunden på ett särskilt sätt för att söka visdom ifrån ditt ord, så ber vi om din nåd och välsignelse över vårt studium och våra tankar vi får, det ditt ord vill ge oss. Tala till oss, Herre, med din ande. Gör oss varma i hjärtat och gör oss klara i vår tanke. Och hjälp oss att förstå ditt tilltal genom ditt ord idag, Herre. Tack för hoppet som präglar så starkt ditt ord och det du vill ha sagt till oss när vi vandrar här på jorden. Lovat vare ditt namn. Halleluja, halleluja. Amen. Varsågod och sitt ner. Som bakgrund kanske vi ändå ska säga så här att den text som vi ska strax utgå från här, den är från ett ganska långt avsnitt av Paulus material. Han har skrivit mycket i Nya testamentet. Romarbrevet är hans gedigna undervisning om vilket evangelium han förkunnar. Och den text som vi nu ska röra oss i den här stunden framöver, den är skriven antagligen vintern 57. Paulus befinner sig i Korint. Det ligger i Grekland som vi vet. Och han har just vid den tidpunkten ganska precis varit i aktiv tjänst i mycket resor och så för att förkunna evangelium i ungefär 10 år. Det var 47 räknar man med. Man kan se det ganska tydligt i hans personliga historia när man jämför apostlagärningarna med de olika texterna han har skrivit. Antagligen var det runt år 47 som han gav sig ut på den första missionsresan. Och dessförinnan hade det gått bortåt 14 år sedan han mötte Kristus till en dramatisk förvandling. Den första perioden därefter hans omvändelse vet vi inte mycket om. Den andra vet vi desto mer om, för där finns hans texter och där finns apostlagärningarnas beskrivning. Och han har varit med om oerhört mycket under 10 intensiva år. Han sitter i Korint och skriver ett brev till de troende i Rom som han räknar med att snart besöka. Han ska göra först en visit i Jerusalem och överlämna en penninggåva som är insamlad av icke-judiska trosyskon i den här grekiska miljön. Han känner ett stort ansvar för sin ursprungsmiljö hemma i Jerusalem där han ägnade en stor del av sina tidigare år. Vad han inte vet säkert men kanske anar, det är att den här resan kommer att bli ödesdiger för honom. Han kommer faktiskt att hamna i fångenskap under 2, kanske 3 år innan han så småningom kommer till Rom. Och här, det är de här 10 åren som nu har gått som har avgjort mycket av det som kommer att bli resultatet av hans insats för Kristus i världen. Och när han nu skriver, då har han med sig sina erfarenheter av allt vad Gud har gjort, allt som folk har varit med om som han har mött och frågor som har väckts. Och han summerar koncentrerat, vad är det Gud har gjort för oss i Kristus? Och det är mitt i det stora resonemanget som vi kastar oss in nu i Romarbrevet, det är kapitel 5. Och nu ska vi lägga upp den texten som jag ska läsa som är utgångspunkt. Ni har den där nu, de första verserna i kapitel 5. Det här är något av det vackraste man kan läsa i summeringen av vad som är vad Guds stora gåva till oss är i Kristus. Och här har hoppet en central plats. Följ med när jag läser om du ser texten. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Hoppet sviker oss inte. Lite senare i brevet mot slutet i kapitel 15 skriver han: alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. Det är kapitel 15, vers 4. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Nu ska vi söka den trösten i skriften under en liten stund den här förmiddagen. Och se varför vårt hopp kan bevaras och varför det inte sviker oss. Och det är verkligen hoppet i nu-aspekten som kommer att vara i fokus här. Inte framtidshoppet, den eviga härligheten. Det kan vara en annan predikan någon gång. Nu är det hopp som vi lever i här och nu. Och det är det vi behöver se tydligare för att riktigt känna in vad det betyder att vi är hoppets folk. Vad är det vi har för någonting? Och där finns en fantastisk text som jag vill att ni lägger upp nu och den ska vi läsa tillsammans. Och ja, kanske ska vi ställa oss upp en gång till. Vi gör det om vi orkar och kan. Det är skönt att röra på kroppen också lite grann. Titta, här ska ni få se på en känd och väldigt vacker text ifrån psalm 62, verserna 6-9. Och vi ska göra försöket att läsa unisont här nu. Det brukar gå väldigt bra. Och det gör det säkert idag också. Där har vi den. Vi läser. Bara hos Gud finner jag ro. Från honom kommer mitt hopp. Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg. Från Gud kommer min hjälp och min ära. Gud är min tillflykt, min starka klippa. Sätt alltid din lit till honom, du folk. Öppna ditt hjärta för honom. Gud är vår tillflykt. Och så tar vi nästa bild och så sjunger vi det här tillsammans också. Vi sjunger utan att ha instrument. Det kommer att gå jättebra. Det är samma text men en ny bild. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig min Gud. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min styrka och min borg. Jag ska inte vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig. Tack så mycket. Varsågoda och sitt. Vi har just nu läst predikans grundidé i den här psalmen också. Och sjungit den så fint. Det är i Gud vi har vårt hopp. Ja, det är just det vi ska försöka förstå nu då. Och då behöver vi ju först av allt inse att begreppet hopp och hoppas måste nog redas ut lite grann. Därför att vi använder det på olika nivåer. Och vi får inte förväxla här så att vi inbillar oss någonting som inte egentligen kommer att hända. Om vi liksom börjar nerifrån den lägsta nivån i våra liv, det som händer i ett kör. Det är att vi har förhoppningar om saker och ting. Hoppas det slutar snöa, för jag vill inte ösa mer snö. Det är inget livsavgörande, men det är en bra förhoppning. Eller också säger vi så här, gott nytt år. Hoppas det blir bra. Och vi tänker så här, hoppas att jag klarar det här provet jag ska göra nu. Eller hoppas jag får jobbet som jag söker. Vi hoppas jättemycket. Och det ska vi göra, därför att mycket av det vi hoppas på, till exempel att huvudvärken ska gå över innan imorgon bitti, det har ju att göra med liksom den här tillvaron, skapelsens självläkningsförmåga. Det går bra ibland, och ganska ofta. Huvudvärken går över, jag klarar jobbet och det slutar snöa. Och det vart ett bra år, och jag kan tänka, den förhoppningen slog ju in. Det här ska vi inte förväxla med att ha vårt hopp i Gud. Det här är en allmänmänsklig förhoppning om att det ska gå bra. Och det ska vi fortsätta med. Vi ska säga grattis. Ha ett gott nytt år nu när du är 24 eller 86. Och så önskar vi någonting gott över den här människans liv. Eller vårt eget. Nästa nivå som är lite vassare ändå. Som jag tycker att vi ska också ägna oss mycket åt när det gäller att hoppas. Det är att ha förväntningar på Gud. Det inträffar när vi vänder oss till Gud med våra liv och ber om hans ingripande i våra liv. Vi hoppas att Gud ska bota. Vi hoppas att Gud ska leda. Vi hoppas att Gud ska välsigna och bevara och låta sitt ansikte lysa över. Det är ju fantastisk förhoppning som ligger i en slags förväntan att Gud ska agera. Det hoppet har varit starkt bland Guds folk alltid. Förväntan att Gud ska gripa in och göra sitt i våra liv. Och det finns så många löften. Vi har fått exempel på det den här förmiddagen i barnvälsignelsen och i rapporten om arbetet i Indien. Det finns överallt människor som räknar med att Gud ska gripa in och göra under. Och att hoppas på Gud på det sättet är jätteviktigt. Ändå, det är den nästa nivån som jag fokuserar på den här stunden. Och den är ännu starkare. Den handlar faktiskt om livets själva grund. För den handlar om att förlita sig i sitt liv på Gud, vad som än händer. Det är djupast sett Guds folks hopp i Gud. Vad som än inträffar i mitt liv. Är jag trygg i Gud? För han förändras aldrig. De andra nivåerna kan jag känna frustration i. Det slutar inte snöa och huvudvärken går inte över. Jag får inte det bönesvar jag hade räknat med eller längtat efter, och jag blir så besviken. Om vi gör de två nivåerna till vårt livs grund kommer vi att leva i besvikelse hela tiden. Men om vi förflyttar förhoppningen till i Gud, då kommer vi aldrig någonsin att behöva bli besvikna. Därför att Gud sviker aldrig. Jesus går aldrig förbi. Gud lämnar oss aldrig därhän. Vi är trygga i Gud. Det är där i hans kärlek och i hans trofasthet och hans makt som vi kan förankra våra liv och ha balans i våra liv, även om mycket, mycket annat som rör sig i våra liv blir fel. Därför att hoppet för in så mycket i våra liv. Jag läser ifrån psalm 42, vers 6. Saltaren har mycket om hoppet också, och det här är ett vackert exempel på det. Psalm 42, vers 6. Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. När vi förstår att vårt livs trygghet ligger i att vi placerar vårt hopp i Gud, vad som än händer i våra liv, då kommer vi att göra upplevelser av mirakulös karaktär i våra liv. Jag tror, och jag tycker att det finns bibelstöd för det, att de frustrationer vi ofta upplever i de andra nivåerna kommer att ersättas av frid. Våra frustrationer övergår till att vi förstår att vi ändå har bevarad frid. För i Gud kan vi alltid ha frid, vad som än händer. Vi kan känna övergivenhet. Men när övergivenheten kommer över oss så kan vi ändå känna samhörighet med Gud. För han sviker oss aldrig. I Gud är vi aldrig ensamma eller övergivna. När vi blir håglösa och inte tycker att livet är meningsfullt, då tror jag att detta hopp ersätter den här håglösheten med mening. Mycket i vårt liv känns meningslöst, men i Gud finns livets eviga mening. Och jag blir lyft. Om jag är rädd, jag känner ofta rädsla, det gör vi alla, av och till, då kan jag veta att mitt i min rädsla kan jag också uppleva tillit i Gud. Därför att han är trygg och säker och förändras aldrig. Och skulle det vara så att jag till och med ger upp, jag känner uppgivenhet i mitt liv, så kan jag även där uppleva i Gud ett nytt och bestående mod att leva. Det vill säga, vad som än må hända i mitt liv, och mycket kommer att hända, en hel del av det är jobbiga saker, så kan jag alltid med den här insikten placera mig själv i Gud och fortsätta att ha hopp i det hopplösa. Det här är min första poäng. Och nu vill jag att ni vänder er till varandra och pratar ett ögonblick eller två med varandra. Har du något exempel i ditt liv på där du har upplevt att hoppet i Gud övervinner allt det där andra? Och är ett slags trotsigt segerhopp, trots det som är svårt. Kanske kan vi ge varandra något exempel en liten stund. Varsågoda. Ja, vi kan ge varandra exempel och vi kan tänka var och en enskilt och inse, tror jag nog, att har vi vårt hopp i Gud så slipper vi en del av den här frustrationstillvaron och håglösheten och uppgivenheten på en viss nivå. Inte på den vanliga allmänmänskliga nivån. Därför att Jag tror det är så här att just när vi upplever de här svåra sakerna så inträffar det, om vi har vårt hopp i Gud, att vi känner att båda kan existera samtidigt. Vi kan både vara rädda och trygga. Vi kan både känna oss övergivna och ha samhörighet. Och vi ska inte förneka det här jordelivets mödor och bli någon slags överandliga typer som hela tiden relaterar till att Gud mår jag alltid bra. Det är visserligen sant att jag alltid mår bra i Gud. Men det är också sant att jag väldigt ofta inte mår bra i mitt vanliga liv. Därför att smärtorna i våra liv kvarstår. För min egen del har jag upptäckt detta just när det har varit som svårast i en del sammanhang i mitt liv. Att det är då jag kan förlita mig på att det är ju i Gud jag har mitt hopp. Ett bibliskt exempel på det här är, som också relateras av Paulus i Romarbrevet, är såklart Abraham. Han skriver om Abraham i kapitel 4. Där han skriver så här att där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Så att han kunde bli far till många folk. Det är den här dubbelheten. Där allt hopp var ute hade han hopp. För han hade sitt hopp i Gud. Och Gud sviker aldrig. Aldrig, aldrig. Det här leder oss då till en slutsats. Den första här nu, som är att en av hoppets vitala dimensioner i våra liv, det är att det hjälper oss till tro och tillit. Hoppet stimulerar vår tro och vår tillit. I Romarbrevet 5, där vi läste här alldeles i introduktionen, så skriver ju Paulus att vi är stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fastheten och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Här finns i texten tron, här finns hoppet och här finns också kärleken, Guds kärlek som har ingjutits i våra hjärtan genom den helige ande. Och det här är en intressant trippel i Paulus texter. Hoppet vävs ofta samman just med tro. Det är som att det är genom att vi har tro som vi kan få hopp. Den som har tro på Gud kan också finna hopp i Gud. Och det är som att tron och hoppet i Gud är kraftigt relaterat och sammanvävt med tilliten till Gud. Och tillit kan man ju också egentligen beskriva med ett annat starkt och stort ord, och det är ordet kärlek. Där kärlek finns, där finns tillit. Och Paulus tycks mena att där tillit finns, där finns också hopp. Och där hopp finns, där finns också tro. Alltså blir plötsligt kärleken ett vitalt moment i hoppfullheten. Vi måste nämligen ha en kärleksfull tillitsrelation till den vi hoppas på, om hopp ska vara värt sitt namn. Vi kan hoppas i luften, chansa på att det löser sig, det går nog bra. Men då är vi nere på den där allmänna nivån, det kanske fixar sig, jag kanske blir frisk. Men här bygger vi på något annat, nämligen att det ska bära för evigt och evigt. Och då går det åt att vi har en insikt i att vårt hopp är förbundet med den som har givit löftena om den eviga saligheten som redan här är vår. Därför finns i Romarbrevet 5 alla de här tre begreppen med, tror jag. Kärleken finns där och hoppet finns där och tron finns där. Just i den stad som Paulus sitter när han skriver, i Korint, där år vintern 57, så är det mycket som är problematiskt, och han har haft skäl att skriva till dem flera texter som ska hjälpa den unga församlingen som är i en hednisk miljö att leva upp till det som är Guds standard för livet och hitta varandra i en gemenskap som är sund och balanserad och rik på Guds andes liv. Och han är skarp när han skriver till vännerna i Korint. Han känner dem ju väl. Det är intressant att läsa apostlärningarnas texter runt Korint och sen Paulus brev till korintierna och sen Romarbrevet också när han är där. Det speglas i vartannat. Och vi känner till allihopa, tror jag, ett intressant avsnitt i första Korintherbrevet. Det är kapitel nummer 13. Och det avsnittet brukar kallas kärlekens lov, eller en hyllning av kärleken. Vi läser det, och då tycker jag egentligen allt för smalt, väldigt ofta när folk gifter sig och så. Och det är ju underbart, för det har ju att göra med kärlek. Men det är inte en bröllopstext. Det är en förklaring av hur det ska vara möjligt att leva ett gott liv på denna jord. Det förutsätter den gudomliga kärleken till våra liv. Och så beskriver han i kapitel 13 sånt som ändå är stort och viktigt och starkt, men som kommer att förgå. Som inte är värt någonting egentligen om inte kärleken finns där. Och så beskriver han kärleken. Gott och väl, en underbar text. Men sen kommer det otippade, som man kan tycka faktiskt, där i avslutningen här i första Korintherbrevet 13. För plötsligt så skriver han så här, vilket man kan förstå då, att störst av allt är kärleken. Men i vers 13 säger han, nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Störst av dem är kärleken. Vad menar han med det? Ja, en sak som han tydligen menar är att tro, hopp och kärlek hör samman. Men han tycks också mena att av de tre behöver kärleken lyftas fram lite extra. Nu ska man inte göra stora saker av uppräkningar i Bibeln. För vi kan inte veta varför Paulus valde just den här ordningen. Men en intressant, udda slutsats är det ändå han drar av en text som har handlat om kärleken. Varför drar han in tron och hoppet? Ja, kanske därför att han hela tiden anser att tro, hopp och kärlek hör ihop. Typ i kapitel 5, de första verserna som vi läste. Så jag föreslår en grafisk illustration av det här. Kan ni lägga upp den killen där nere? Vi kan inte göra mycket av det, men jag roade mig med att summera det jag tänkte i förberedelserna inför den här predikan. Om vi nu tänker oss att Paulus ändå har någon idé med just här, tro, hopp och kärlek i den ordningen. Och med tanke på resonemanget kring vad det är som gör hoppet så starkt. Så kanske vi kan säga att tro kommer att föda hopp. Och hopp kommer att föda kärlek. Och kärleken är det som ytterst representerar Gud. Gud är kärlek. Eller om man ska vända på det och säga att ur Gud kommer kärleken. Och kärleken är det allra viktigaste vi har att söka. Kärleken är Gud. Det är Gud vi ska söka. Gud som gestalt, som person. Och den kärlek som präglar honom. Det är det vi ska söka. Ur kärleken kommer hopp att födas till oss. Och vi förstår att vårt hopp är i Gud och i hans kärlek. Och inte i skeenden i våra liv på jorden i vardagen. Och då är det kanske också så att kärleken och hoppet som vi erfar i en slags övernaturlig dimension av tillvaron. Där vi vågar tänka in oss. Leder också till en växande tro i våra liv. Vår tro stärks av Gud genom hans kärlek och det hopp som han ger oss när vi förstår att vi lever våra liv i honom. Och kanske är det då så att det här växelverkar med vartannat. Så det är en stark sak att kärleken är störst därför att den är verkligen Gud. Men tron och hoppet är så nära förknippade med kärleken att de måste nämnas samtidigt. Man kan väl då notera helt enkelt att för att vi ska förstå vem Gud är så måste vi ha hjälp. Vi måste ha hjälp med en insikt som den heliga ande ger, som Paulus skrev i Romarbrevet. Kärleken är ingjuten i våra liv genom den heliga ande. Det är en annan dimension. Och frågan blir ju, var har jag mitt hopp? Var bygger jag min trygghet och min tillits, mitt vardagsliv helt enkelt? Ja, de här texterna tycks säga att jag ska bygga allt detta på Gud och inte på lösa förhoppningar. Jag ska bygga det på Gud därför att Gud är alltid säker. Och det han har lovat, det kommer han att hålla. Och i honom är jag trygg vad som än händer. Och när den här tanken börjar rulla, jag leker lite grann med hur Paulus agerar i sitt skrivande. Då kommer han fram i kapitel 8 till en slutsats som är osannolik. Och den är så stark. En av de vackraste texterna också är i Romarbrevet och kanske i hela Nya testamentet. Avslutningen av Romarbrevet 8. Jag brukar kalla Romarbrevet 8 det kapitlet för Romarbrevets hjärta. För där flödar Paulus ut i en beskrivning av det fantastiska vi har fått av Gud i Kristus. Och där i slutet gör han en uppräkning av sånt som kan inträffa i livet när man lever på denna jord och lever för Gud. Och han relaterar naturligtvis till sin egen erfarenhet och till andras. Och så börjar han tala här i åttan om sånt som skulle kunna vara bekymmersamt i vår relation med Gud. Och jag skulle säga att det är nog så att vi ofta upplever det här också. Men han ställer frågan, en sån där fråga som han själv sen besvarar. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Finns det något eller någon som kan separera mig ifrån tillhörigheten till Gud som är kärlek så att jag tappar hopp och tro? Man skulle ju kunna tänka sig att det kunde vara så. Och så gör han en uppräkning och så säger han till exempel kanske nöd. Nöd har vi upplevt allihopa. Kanske ångest. Det är inte ovanligt att man kan känna ångest på jorden. Kanske förföljelse gör att mitt liv bryter ihop. Kanske naken, kanske svält eller nakenhet. Kanske fara eller svärd, alltså livshotande situationer. Eller kanske andemakter. Nej, inte ens död. Ingenting i livet och inte ens döden kan skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Jag är viss om att inget av detta ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Så vi som lever med våra bördor och våra smärtor och tänker, var är du Gud? Vi kan gott fortsätta att fråga det. Det är normalt och mänskligt att brottas med detta. Varför gör du inte under i mitt liv, Gud? Men vi måste ju inse att det finns inget löfte i Bibeln om att vi som har valt att sätta vårt hopp i Gud ska vara befriade från livets verkliga vardag. Vi lever mitt i det. Och det faktum att vi har hunger, nöd, fara, ångest, död, det säger inte att vår tro är svag. Och det säger heller inte att vår relation med Gud är hotad. Det är en beskrivning av verkligheten att vara människa. Och mitt budskap den här morgonen är, vad du och jag än upplever i detta liv, vilka förhoppningar och förväntningar vi än har sett grusade, så kan vi med Guds ord som underlag konstatera att i Gud är vi alltid säkra och trygga. I honom kan vi leva med vårt hopp. Mitt hopp är i Gud och jag behöver aldrig tveka på det. Det här är underbart. Det här är inspirerande för oss alla som sliter med olika bekymmer. Som är beredda att ge upp. Ja, men ge upp en stund då. Men du behöver inte ge upp ditt hopp i Gud. Ända in i döden ska hoppet i Gud besegra alla brustna förhoppningar och förväntningar. Sen kan vi under tiden också få se att det slutar snöa och det blir bättre väder. Och vi kan få se att Gud gör ett dramatiskt ingrepp i våra liv. Och det är bara att vara glad. Men den största glädjen vi ska ha, det är den att våra namn är skrivna i livets bok. Inte ens om andarna lyder oss, säger Jesus till lärjungarna, eller er, säger han till lärjungarna. Ska ni glädja er över det? Det är fel glädjegrund. Glädj er över att era namn är skrivna i livets bok. Vi tillhör Gud och där kommer vi att vara för evigt och redan här och nu. Och därför, psalm 146, den måste jag få läsa också. Den dök också upp i en lektion häromdagen och den är alltid lika underbar att läsa. Jag läser början av psalm 146, det gör jag inte, utan verserna 5 och 6 läser jag. Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud. och sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Han sviker aldrig sina löften. Han sviker aldrig sina löften. Vi kan sätta vårt hopp i Gud. Vi kan få ett nytt lyft i våra liv när det är som mörkast. För Gud sviker aldrig. Han håller. Och då kommer avslutningstexten i det här sammanhanget i Romarbrevet ifrån vers 13 i kapitel 15. Lägg upp den bilden, är ni snälla. Titta. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Ska vi läsa den önskan från Paulus till läsarna? Läsa den tillsammans. Vi gör det nu. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Vi gör det en gång till så blir det tre. Varsågoda. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Vi ber tillsammans. Så tackar vi dig, Herre, för denna fantastiska undervisning ifrån ditt ord om att du är trofast. Att våra liv, vad som än händer, kan vara trygga i dig. Att vi kan få finnas i din kärlek och i dig med våra liv och betrakta oss som för evigt varande där, vad som än händer i våra dagar och nätter. Tack för att du vill ingjuta ett allt starkare hopp i våra liv genom den heliga ande. Ärat vare ditt namn. Amen.